gång på tid, va? Så man gör. Välkomna! Vi ska prata om digital asset management och egentligen i Azure. Och poängen här är att se hur man använder Azure för att få hyperscaling på sitt digital asset management. Det kommer att vara kodintensivt. Det kommer att vara väldigt mycket platform as a service, kod. Är det så att jag springer för fort med koden, vilket jag ibland gör, så räck upp en hand så saktar jag ner. Men låt oss först definiera vad digital asset management är. Därför att det är mycket olika definitioner där ute. Och jag skulle säga att för mig så är det fyra saker. Det är bilder, typiskt logo, produktinformation, produktbilder, den typen av saker. Det är videos och ljud, podcast kanske, eller brand videos som man kanske vill presentera. Ofta så pratar man också om pdf-er och bilder där, eller kanske en produktinformationsblad eller någon automatgenererad pdf kan också vara någonting. Pratar man marketing så är oftast fonter också en del av det här, för att det är deras brandhantering i både logotyper, fonter och brand guidelines och lite sådana här saker. I den här sessionen så kommer vi att koncentrera oss på två saker. Vi kommer att koncentrera oss bara på video och på bilder. Allt det andra har vi liksom klassisk konsultmanér skopat ut. Vi ska titta på hur man med Azure kan använda det här. Vi har några olika typer av tjänster i Platform as a Service som vi kan använda. Vi har ett antal kodsnuttar vi kan skriva för att få till det. Men framförallt ska vi prata om hur vi får till det här. Det är hyperscaling. Hur kan jag se till så att min plattform, min Azure-plattform hjälper mig att nå ut mina digital assets över hela världen? Både bilder, videos och ja, vad det nu kan vara. Men låt oss backa tillbaka. Om jag pratar digital asset management med någon så betyder det oftast massa olika saker. Men för mig så har det senaste åren betytt de här grundläggande sakerna. Jag ska låta er läsa om det här. Det är 9 epics från ett projekt som jag har suttit i där vi har jobbat med just digital asset management väldigt mycket. Där marketing har varit den som driver det. Men ni kan titta snabbt på dem själva. Det centrala i det här är för det första vem som är actor, det är marketing. Det är de som jobbar mycket med det här med bilder och videos. Inte uteslutande, men de jobbar väldigt mycket med det. Det andra är ju att det här handlar mycket om att managera sina bilder, sina videos. Vi kan prata om saker och ting som att jag ska skapa en ny bild. Hur gör jag det? Hur ser den workflowet ut? Hur får jag till det här workflowet och funkar med mina externa agencies och så vidare? Ingenting vi kommer att prata om idag. Hur får jag governance på det här? Hur vet jag att någon använder en bild? Hur kan jag förbjuda någon att använda en bild? Hur ser jag till så att den här bilden inte sprids? Jag har ett exempel på och hur kan jag byta ut dem på ett bra sätt? Ett exempel på en kund där de skulle byta logotyp för de gjorde en ny visual identity. Och det tog dem nästan 3 dagar att byta logotyp för att vara säkra på att alla caching endpoints och allting var liksom, nu är det rensat. Extremt lång tid, därför att de hade ingen bra digital asset management på plats. Så managering, skapa bilder, hitta bilder, lämna ut bilder och få ju det här hyperscale. Det är det som är liksom grunden i hela. Men låt oss börja prata om bilder. Hur hanterar man bilder i Azure om man ska bara jobba med Azure egentligen? Då skulle jag säga att det finns 3 komponenter som vi kan använda. Det första såklart, vi måste någonstans lagra bilderna. Och det kan vara allt ifrån små bilder till stora EPS-er som kan vara en gigabyte stor. Sånt där. Då behöver jag någon form av storage. Och där är ju file storage eller blob storage ett bra alternativ. Vi kommer att använda blob storage som ni kommer att se. File storage i princip nu gått live. Förutom filinformationen och all den kanske fotografinformation som EXIF metadata som finns på de här bilderna, så kanske en annan metadata jag vill skapa runt där också. Jag har nyckelord, kategorier, produktinformation kanske. Så jag behöver någonstans att lagra det med, och vi kommer att använda DocumentDB för att lagra det här. Jättebra sätt att lagra halvstrukturerad information egentligen. Vi ska prata mer om den också. Och sen behöver vi något sätt att leverera bilderna utåt. Och web storage eller blob storage kan ju göra det här automatiskt. Jag får en länk, jag kan gå till bilden. Inte helt optimalt. Vi ska prata om varför alldeles strax. Men jag behöver någon form av fronten med webb eller API. Så jag har en lösning som jag tänkte vi skulle kolla på. Ska vi se, ska vi börja med att göra så här. Den här lösningen bygger på att, det är väldigt enkelt egentligen. Jag kan köra igång den så kan vi titta på den. Så ska vi ta home-kontrollen på det där. Väldigt enkelt. Här har jag möjligheten att ladda upp assets, både video och bilder. Jag har möjlighet att söka på assets. Vi ska prata mer om söket alldeles strax. Men typiskt kan jag då söka upp, titta vad jag har på Tech Days. Titta på en bild. Få lite metadata runt den här bilden då. Inte jättefancy GUI, sådär, men den är väl okej. Okay. Kan ladda upp en asset. Ta en bild. Ladda upp den här asseten. Så väldigt simpelt. Gör egentligen väldigt lite, men vi kommer kunna använda den här lösningen för att titta på massa olika tekniker. Vi kan börja med att se hur de är sparade. Så nu laddar jag upp en bild. Hur sparar vi den här? Och då finns det ett antal saker som... Sådär, ja. Då finns det ett antal saker som vi behöver titta på egentligen. Jag tänker använda min... ska vi se. Den här fina... Varför är den borta? Den var inte här, så då tittar vi inte där. Då kollar vi här istället. Jag har min storage account. Så som vi har lagrat bilder när vi jobbar med de här grejerna så gör vi det på egentligen... Vi avidentifierar alla bilder ifrån deras namn. Av massa olika skäl såklart, men framförallt för att det är svårt att använda någons egen påhittade filnamn som någon form av identifierare. Så att vad vi gör är att vi lagrar de här storageblobbar där varje asset får en GUID. Nu kom jag till fel ställe, ska se. Där är alldeles strax Media Services, vi kommer dit. Varför får jag inte upp allihopa? Vad är min images container nu då? Okej, den ligger här. Vi går hit. Nej, det var inte den heller. Nu hittar jag inte bara för det. Error lighting for loading file settings står det. Det är fantastiskt. Det där var min image container. Då går vi tillbaka. Globs. Kom igen. Nu så. Där, images. Så vi lagrar varje bild med en identifierare som vi kan använda som kan följa med oss egentligen hela applikationen, en GUID. Och under den så kommer vi ha de originalet och de derivatives eller kopior av den här bilden som jag kan tänkas behövas. I den här fallet så har vi en thumbnail. Jag ska prata lite mer om hur vi genererar thumbnails alldeles strax. Men här kan jag då ha en lista av olika typer av derivatives som kan vara för olika syften. Det kan vara för tryck, det kan vara för boxar på produkter, det kan vara för webbsidor eller en speciell kanal ut då egentligen. Så här kan man använda storage för att organisera. Och sen så följer det upp med en dokument DB där vi har lagrar informationen tillsammans med det här. Nu ska vi se, där har vi den. Tack. Här har vi då lagrat ett antal metadata runt den här. Så vad vi får nu då är ett sätt att koppla samman bilder och metadata. Det som är intressant med det här kan jag göra on-prem såklart. Där kan jag stoppa in i en MongoDB, där kan jag stoppa in i mitt SAN. Det vi får nu är ju hyperscale på det här redan från start. Så oavsett hur många som nu försöker läsa den här bilden så kommer det ju att fungera smärtfritt egentligen. Det som är intressant, som jag kan göra ytterligare med det här då. Jag kommer till det. Så för att få ner det här på ett bra sätt så har vi, när vi jobbar med det här och när vi jobbar väldigt med Azure överhuvudtaget så väljer vi att jobba med command query patterns. Vilket betyder att när jag laddar upp en egentligen en ska vi se controller, när jag laddar upp en bild så gör jag det genom att ladda upp kommandot för att ladda upp. Och varför gör vi det här nu då? Jo, det finns flera anledningar för att jobba med command query här. För det första, när vi vill jobba på hyperscale så kan vi inte ha en datamodell som ska vara för allting. Det kommer inte gå att skala ut den på flera noder och det kommer inte kunna gå att cacha den på något sätt i några CDN:er. Så därför har vi olika modeller för att hantera olika saker. I det här fallet har vi en modell för att ladda upp. Den ser ut på ett visst sätt. Men vi kommer se när vi jobbar med sök så har vi en annan modell för att titta på sök. Den ser ut på ett helt annat sätt. Så att säga, kommando är typiskt då bara att den gör saker och ting. I det här fallet så genererar den en... Den genererar en webbfil, returnerar den och sen så kommer vi att... det är fel kommando. Nu har jag ju... Okej, vi gjorde en sak till nämligen. Jag ska bara ta fram rätt kommando. Jag använder ju Unity såklart. För att välja rätt kommando för rätt video. Så ska vi se. Videos och bilder som ni kommer att se laddas upp på olika sätt. Så vi tar image-kommandon för att ladda upp bild. Där har vi den. Så vi kommer att ladda upp en bild här. Vi skapar ett ny grid såklart. Vi skapar en ny asset för att hantera det här. Med metadatan och så vidare. Och det som är intressant här nu då kanske är hur man sparar ner den här i ner i storage. Och det gör vi det där med storage. Här. Det gör vi då med en blob storage så vi helt enkelt bara sparar ner filen. Och det är ju, i och med att vi använder griden som första delen på filnamnet så kommer den att spara sig den här strukturen som vi hade. Och då kan jag lägga till mera derivates ganska enkelt till det här då egentligen. Jag kommer att se det alldeles strax också hur man gör det. Så på det här sättet vi kan spara bilder på ett bra enkelt sätt på storage som vi jobbar med. Nu har vi ju bilderna i storage. Vi har en dokumentdatabas där vi har en massa metadata. Nu borde det då bli enkelt för mig att leta upp det här. Ett av projekten vi jobbar med de här grejerna så kliver vi in och sen så upptäcker vi att det är ett ganska långsam sökmotor. Det tar jättelång tid att hitta bilder. Vi pratar 10 000 derivat av, jag vet inte hur mycket bilder. Varför gjorde de det? Jo, de körde såklart en SQL Store Procedure som exekverade, som försökte söka med hjälp av alla fält och det var fritextsökning och allt möjligt och SQL Server inte byggt för det. Det gjorde de därför att de kände inte att de hade möjlighet att bygga upp en sökmotor, att sätta Elasticsearch på search på plats och liksom bygga de här olika frontändarna. Så de bestämde sig för att köra köra en Store Procedure. Det som finns i Azure nu då, det är den här Azure Search. Att sätta upp söket för den här lösningen tog mig ungefär 3 timmar. För den är klar. Den är restbaserad. Det är superenkelt att bara få till det. Och den är färdig för indexering av DokumentDB, vilket också då drev oss till att jobba med just DokumentDB som en av de här olika SaaS-tjänsterna. Att sätta upp en sökmotor, det är tre stycken entiteter man jobbar med. Väldigt simpelt. Man pratar om index såklart. Du kan göra det antingen här i... Jag har glömt att få... Vänta, tack. Du kan göra det i gränssnittet, sätta upp ett index om du vill. Eller som jag föredrar att göra så använder vi restkommandon och skickar upp ett restdokument till den här. Du sätter upp datakällor och där finns det en datakälla som är just DokumentDB. Så jag kan säga till min DokumentDB eller till min Azure Search, gå nu till DokumentDB, läs ut all metadata som finns i den här och sen stoppa in det i det här indexet som jag skapat, mappa det automatiskt till mitt index. Och det har jag sen då en så kallad indexer som ligger och rullar och körs. Nu körs den för 7 timmar sen senast då. Så här har vi på väldigt snabbt sätt så kan vi få in söket. Om vi använder det här mönstret att vi sparar bilderna i storage, vi länkar dem in till en DokumentDB, vi lägger in all metadata i DokumentDB och sen använder vi Azure Search för att indexera databasen. Helt plötsligt får jag ganska enkelt sök som jag kan jobba med. Om vi jämför med den här applikationen så kan vi se hur det ser ut och så kan vi titta på implementationen sen. Enkel sökruta. Vi söker på egentligen vad som helst som finns i den här dokument DBn. Och så får vi upp ett antal bilder som matchar just den här. Implementationen det var som sagt sätta upp söklösningen var ju ganska enkel, men koden var nästan ännu enklare om man räknar kod som enkel. Så tittar vi på själva sökkoden här. Dels så behöver jag ju då lite konfigurationsinformation för söket. Vi behöver någonting som heter ett cloud media kontext. Det här är fel. Det är inte den jag behöver. Nu är jag helt. Där är den. Där. Jag behöver en search service client såklart. Och det enda man gör egentligen när man ropar på den här frågan som heter index document search, skicka med sin query och sen är sökmotorn färdig där. Det finns andra saker jag kan göra med det här också såklart. Jag kan plocka upp ett antal facetteringar som jag kan jobba med. Jag kan sådana här pre-type som jag har i textboxen kan jag också dra in och titta på. Men det här är egentligen då koden som behövde skrivas för försökmotorn. Sen satte jag upp det här indexen för att få till det. Det tog lite längre tid att få det automatiserat däremot. För restgrejerna var, ja, de har inte riktigt tänkt till. Men väldigt snabbt fick jag upp då sökmotorn. Så jag tror att sätta upp det här, bara den här biten och få det att funka, det kanske tog totalt en dag att ha på plats. Okej, nästa grej. Så nu har jag lagrat alla mina bilder i storage. Jag har stoppat in all min metadata i en dokument i DB. Jag ser till så att sökmotorn kan hitta det. Så det är enkelt för mig att hitta informationen. Just där har jag i sökmotorn då, så har jag en annan modell som används för att presentera data än den som är i dokument DB som är specifikt för just sökresultat. Men nästa grej som kommer är, nu pratar vi hyperscale. Hur får jag ut det här nu då till hela världen? Det är inte helt simpelt. Om jag sitter i Brasilien så kommer det ta ganska lång tid att springa till datacenter som sitter i North Europe. Det kommer inte vara helt liksom noll ping. Då har Microsoft ett CDN. Jag ska prata lite grann om det här CDN:et, men om man ska göra det här på riktigt så behöver man använda ett annat CDN än Microsofts. Och det beror inte på att Microsoft inte har många presence locations ut runt i världen, utan det beror på att funktionaliteten för att kontrollera sitt CDN är väldigt minimalt jämfört med sådana som Akamai och annat. Särskilt om man vill ha statistik och kunna följa upp med vad kostnaden är och så vidare. Men CDN funkar väldigt enkelt så här. Du har ett antal enheter som du jobbar med. De här enheterna vill ha en bild. Och ställer en fråga för den här bild-URL. Vi ska prata om den här URLen alldeles strax. Säg att de vill ha den här bild-URLen. Men går till något som heter Point of Presence. Så det är ett litet hack. Den går liksom inte hela vägen till min server, utan den hamnar på en proxy på vägen. Som i sin tur har en repository där den letar efter det som heter Origin. Och frågar egentligen då, var finns den här bilden på riktigt? Hämtar upp den och cachar den. Sen när den är cached kommer den inte springa ner till min origin igen. Vilket om vi tillbaka till det här med att jag som marketer vill veta vem som använder mina bilder. Och så ligger den i en cache. Hur ska jag kunna veta det? Tittar man på Riverbed och Akamai så kan jag fråga Riverbed och Akamai vem som använder min bild. Det kan jag inte göra med Azure CDN idag. Så att den får riktig maintenance på sina bilder och veta vad de är i världen är mycket svårare då. Här är de point of presence som Microsoft har. Det är en mängd ute i världen. Jag tror att de är 24 eller 25 eller 16 så där. Vilket gör att vi täcker just nästan hela världen med använda CDN. Akamai och Riverbed har några fler. Då. Men tanken här i alla fall är att jag har ett CDN. Och CDN i Azure också ganska snabbt och går väldigt snabbt att sätta upp skulle jag vilja säga. Jag ska se om jag ska gå till rätt ställe bara. Jag har glömt det igen. Tack. För CDN behöver jag gå till den gamla portalen tyvärr då. Så den behöver jag gå hit till. Så har min CDN endpoint. väldigt, väldigt liksom avskalad. Och det som är intressant egentligen är den här URL:en som är ditt ID och så vo.msecnn.net. För den ersätter man nu alla bild-URL:er med. Och då kan det också bli lite krångligt. Vi ska prata lite grann om hur man gör det för att kunna managera och fortfarande veta vart origin är själv och så vidare. Men den ersätter man URL:en man är, och den springer då iväg och hämtar de här bilderna på lite olika ställen. Och då matchar den här helt och hållet egentligen storage-URL:en. Och man kan sätta upp lite olika typer av endpoints. Så när jag sätter upp en ny sån här. Så jag sätter upp en ny CDN. Så får jag välja vilken typ jag vill ha, om det är mot en storage account jag vill sätta upp på CDN, om det är en webbapp eller en custom origin. Och custom origin är lite krångligt att implementera då, men det kan jag göra själv. Och sen väljer jag var någonstans jag vill köra den här egentligen. Så det är ytterligare en grej då. Så tittar vi på dokument DB och vad vi har sparat där egentligen och vad som finns som metadata i information. Ja, för jag behöver ju veta metadatan runt mina bilder såklart. Jag behöver veta var den ligger. Var är den lagrad någonstans? Så skapar vi oss en intressant utmaning, och det kan ju vara liksom att försöka ersätta den här URL:en på ett bra sätt. Jag ska försöka visa hur vi kan göra det då. Så här har vi liksom original-URL:en till var ligger den här bilden någonstans egentligen. Och då kan jag antingen välja att ersätta den i min document source, eller så kan jag välja att ersätta den eller stoppa in dem också där och kunna byta ut och så vidare. Men det som vi har upptäckt man funkar väldigt bra tillsammans med dokument DB bland annat, det är att använda det som kallas decorator pattern. Alltså dekorera de klasser som hämtar datat för att olika kontext ska ändra URL:en. Så vi visar två stycken sådana som vi använder, framförallt den för CDN då. Så vi implementerar. Är väldigt enkelt, så funkar en decorator så här. Jag har en originalklass på någon sort. I det här fallet så är det min asset document repository som har en funktion som heter get såklart. Den implementerar det här repository-interfacet. Och det jag vill göra nu är att lura den som använder den att tro att den går direkt mot dokument DB, men jag vill filtrera på vägen utan att min klient behöver känna till det. Det gör underlätta för mig när jag sen använder de här som API:er och annat. Så vi kan lägga till den här decoratorn. Jag älskar min Surface, men den har ingen insert, så min resharper funkar inte lika bra. CDN decorator kan kalla den. Sättet man implementerar en decorator på, det är att man helt enkelt skapar den som någonting utanför sin riktiga. Så vad jag behöver göra här är nu att bara tala om för den här att den ska finnas med en vanlig repository på plats såklart. Sådär. Nästa steg i det här är att ändra på hur Unity hanterar det. Och då har vi registrerat den här Asset Search Repository, men det jag vill egentligen är att den som frågar efter den här ska egentligen använda sig av den här CDN decoratorn. Nu stavar jag fel på den här. På det här viset. Så vad jag gjort nu egentligen är att jag i min kod på ett väldigt enkelt sätt har lagt till funktionalitet på befintlig funktionalitet. Eller kommer alls strax gjort det. Och då ska vi dra in lite kod här. Det är intressant. Så bara istället för att ha dem i konfigurationen så har jag dem i toolboxen. Det är fantastiskt. Men här har vi då, vi ska ersätta då den här med den där såklart. Oj, nu är det fel. Och det jag vill göra egentligen, om det här vill jag bara göra en pass-through på. Så här. och sen den här vill vi göra något annat med. Så vad jag vill göra nu, och nu gör jag bara ett väldigt enkelt exempel såklart, men det här går att göra mer avancerat runt det här. Men vi plockar upp den här bilden och istället för att skicka den direkt nu då, så kommer vi göra en asset URL and replace, där vi tar bort storage endpointen och vi dunkar in CDN endpointen istället. Och så rätt ner med där. Så vad enkelt har gjort nu är att jag behöver förändra, utan att förändra beteende på hur jag sparar metadata, så jag förändrar beteendet på hur mina klienter faktiskt får se den här länken. Den blir liksom väldigt enkel, den här länken, att byta ut. Det, man kan göra det på fler sätt. Vi använder också på samma sätt i API-er där vi har en decorator som ska se, jag har en klassen här så där. Det var en decorator som helt enkelt tar ut API-nyckeln och stoppar in den URL:en. För det gör ju att vi kan då spåra de här bilderna. Jag går mot API, skickar med min API-nyckel och hämtar bilden. Då vet vi vem det är som har hämtat en viss bild, vem som använder en viss bild. Mycket enklare med Akamai Riverbed än med Azure CDN, men ändå. Finns det möjligt. Men med hjälp av de här decorators så kan jag lägga till funktionalitet nu runt min media utan att för den saken skulle vara tvungen att stoppa in på något sätt. Ändra i min kod egentligen då. Okej, nu har vi lagt grunden, nu har vi lagt the basics av hur vi jobbar med digital assets. När man jobbar med media så är det ganska mycket tunga operationer som sker. Det vill säga vi har bilder som kanske måste skalas om, vi kommer att prata mycket om video om en stund, där vi har videos som behöver formateras för streamingformat, eller vi ska ta ut data ur filmen, eller vi ska göra thumbnails av en video. Och för att göra det så behöver jag bakgrundsarbete. Låter jag min applikation eller mitt API göra det samtidigt, så kommer ju användaren sluta få ligga och vänta. Då pratar man väldigt mycket om det här med asynkron programmering och så vidare. Men och Anders sitter där framme, han körde en presentation igår om just det här att vi kan använda webbjobb för det. Så i Azure så har vi en form av en service som vi kan lägga och säga lyssna på ett meddelande. Och här skulle jag kunna då säga att jag har ett meddelande där jag säger en ny bild är tillagd. Jag lägger det på en storage-kö som helt enkelt talar om att, eller innehåller meddelande i det. Jag har ett webbjobb som plockar upp det här meddelandet och sen exekverar ett antal olika saker. Och då behöver jag som användare av den här lösningen inte sitta och vänta på det här egentligen, utan det kommer att ske i mitt webbjobb. Jag ska visa hur den här ser ut. För så också en grej som vi upptäcker, och det har inte egentligen så mycket media att göra, men överhuvudtaget när man jobbar med Azure, det är att om jag ska göra den här typen av funktionalitet, att vara tvungen att implementera så som webbjobb implementerade i varje steg, kräver rätt mycket arbete. Så att vi har försökt förenkla lite grann då. Ska visa hur vi har förenklat. Det är ju så här att när man sitter och jobbar med de här grejerna, så helt plötsligt så bestämmer sig någon för att de vill ha ytterligare ett steg eller ytterligare en funktion eller ytterligare en grej som ska hända i den här egentligen då. Så då har vi ett webbjobb. Ja, tack Dimitra. Ett webbjobb är med en enkel webbjobb är en väldigt enkel konsolapplikation i det här fallet, och den innehåller ett antal funktioner. De här funktionerna är triggers som ligger och lyssnar på köer, så att jag lägger till en, säger att en ny bild är färdig för att hantera, så lägger den en meddelande på kön. När en video ligger där så lägger den ett meddelande på kön, och sen tar jag hand om det här då. Det som jag har gjort som är annorlunda här är att jag gillar inte det här med att implementera all kod i en samma metod eller skapa fasader eller så vidare. Jag gillar att jobba med handlers ur ett eventdrivet perspektiv. Och vad det betyder helt enkelt är att istället för att skriva koden så i metoderna så skapar vi små klasser som gör lite olika saker. Jag kan börja med att titta på den här generate thumbnail. Så att för att lyssna på ett meddelande eller kunna lägga till en funktion för ett meddelande, så säger vi att vi ska generera en thumbnail. Och det jag säger så säger vi att jag ska ha new image added. Och det här betyder att jag kan skapa många sådana här små klasser för att lägga till varje grej jag vill göra egentligen med en bild. Det kan jag lägga till i en klass med en image, en handler på det sättet. Så när ett ny medlande kommer in på den här kön så exekverar den här handlern och alla andra handler som jag har lagt i parallellt. Vilket betyder, när vi tittar på media sen eller video sen, vilket betyder att jag kan både paketera för streaming och indexera för andra saker, plus göra thumbnail, uppdatera indexet i sök och så vidare. Jag kan göra allt det samtidigt, vilket jag inte hade kunnat göra annars då. Den här, såklart, den här klassen klar också. Nu ska vi se. Jag vänder in den här. Och den här thumbnail generatorn är väldigt enkel egentligen. Den använder sig av ett ramverk för att bara stoppa ut en thumbnail med storleken 150 och en lite sämre kvalitet då. Och sen sparar vi ner den då, som jag sa innan, som thumbnail punkt och så vad det nu var för asset. Så att vi hittar alltid alla derivates som finns för en thumbnail i för en bild som namnet thumbnail egentligen. Så där bygger. Och här har vi min lista nu då. Eller mitt hittar. Det var inte så stort. Vi ska flytta upp den här, ska ni se, för ni får se vad som händer. Så. Så ser vi att det ligger webbjobbet här nu och lyssnar och ser att det har kommit in två stycken meddelanden. Eller en meddelande har kommit in som heter New Image Adder. Det är den bilden vi la upp förut ju. Så vad den har gjort nu är att generera en thumbnail till mig egentligen. Och lagrat den som en thumbnail i storagebilden. Och vi gör så här nu att vi tar och lägger upp en ny bild. Den är stor. Så laddar vi upp den här. Så ska vi se 2A. Den där. Så kommer vi se nu att den är, om en liten stund så kommer den triggra en ny. Man ligger och pollar lite i den här kön. Den är liksom inte riktigt instant. Men det som kommer hända är att den genererar den där då. Direkt. Och om vi kollar på det här. Då sa vi att det var då 2B5A. Ja. Jag kopierar den istället så går det snabbare. Jag har gett mig 17 på att jag ska köra den här via med Edge, men det har funkat så där faktiskt. Det är de som provar att köra Edge. Här ligger den nu och just nu så har den inga derivates som ni ser. Existerar inte. Den har genererat den där, så nu borde det finnas en derivate. Trots allt. Mm. Den ligger nu och lyssnar då direkt mot Blob Storage Queue, så jag kan visa hur den ser ut. Jag ska bara få upp det dokumentet och se att jag har en derivate. Då har jag fått en derivate nu, men URL 0. Det var intressant. Ja. Storage Locator 0 också. Här är någonting som har gått sönder, ser jag. Principen är det i alla fall. Så den ligger och lyssnar på storage, den här kön, precis. Så vi kan titta på mitt storage account. Så har jag ett antal köer här nu då. Vi kommer se. Har något som heter encoding completed som ett meddelande som händer när man har encodat en video. Vi har new image added och vi har new video added. Så som det här är uppsatt så automatgenererar den de här köerna så fort jag skickar ett meddelande med det namnet då. Så då ligger den och lyssnar. Vi ska prata mer, titta mer på vad man kan göra med det där, särskilt runt media streaming och skapa media streaming paketeringar som är lite mer krävande då egentligen. En annan typisk grej som man kan göra med det här, typiskt som om man kollar på, gå tillbaka till det att jag har bilder, så vill jag hitta bilderna, jag vill veta vem som använder bilderna, vill jag veta hur man liksom de här bilderna, om någon inte fick tag på en bild eller något sånt där, då kan jag gå in i min get-metod här, och så om jag får en 404 så kanske jag vill reagera, jag hittar inte det här resultatet, det blev ingenting. Då kanske jag vill kunna identifiera det och kunna agera på det som marketer säger till den här kanalägaren. Du, den här bilden har vi tagit bort, eller du har inte längre copyright att använda den här. Och då kan vi också använda den funktionaliteten att bara dra ett medlande på kön. Där vi bara liksom talar om att skicka ett channel asset error meddelande 404 not found för den här kanalen, för det här idet, för den här bilden. Så, och jag kan lägga till mer sån här funktionalitet runt min digital assets utan att vara tvungen att egentligen ändra på kärnan i hur funktionen fungerar, utan bara mer meddelanden, mer handlers, och sen så får jag mer funktionalitet egentligen och kan agera mer på händelser i den här lösningen. Okej. Det var det om bilder. Det finns massor mer att säga om bilder såklart. Och hur gör man autoskalning av bilder? Hur kan man få den att välja rätt bild för rätt device och storlek och responsive design och så vidare. Men jag tänkte att vi ska prata lite grann om video också. Video är, om man tänker sig video ur ett liksom, ja, men jag ska bara ha en liten video på min sajt och leverera det, så är det ganska enkelt. För jag lägger en MP4 på min IS och så slår jag på smooth streaming, klart. Funkar inte lika bra när vi pratar om stora sajter, när vi pratar om global utrullning av media, utan då behöver jag oftast paketera det här i något format. Jag behöver någon form av container som kan hjälpa mig att streama det här. Kan också vara så att jag behöver någon form av DRM-stöd för att jag vill inte att folk ska kunna stjäla eller så vidare. Så vad Microsoft gjorde var att de implementerade inför OS för ett par år sedan, så implementerade de en media streaming-tjänst som de kallar Media Services som streamade OS. Och nu har man paketerat den till oss så vi kan använda den. Den har några grundläggande komponenter som vi ska använda. Den har såklart storage som vi jobbar med. Och vi kommer att titta på hur Media Services sparar video, för det gör den. Den har Media Services komponenter som kan då göra encoding av videos, paketering av videos. Och sen ska vi i det här läget också jobba med DokumentDB egentligen. Vi kan kolla lite grann på den här medieservicen, och då måste jag göra det i den gamla portalen. Här är då provisionerat en sån här. Den här är svindyr att ha igång. Jag rekommenderar inte att ha igång den särskilt länge. Den äter upp era credits direkt, nästan. Men den bygger på ett antal saker. Först och främst så innehåller den såklart content. Så här, ja, nu gjorde jag det där igen. Jag hade en idé om att stänga av det där, men jag hann inte. Vilken video har jag tillgänglig egentligen då på min media services? Så det här, nu har den en databas som talar om vilka assets som finns och har viss metadata runt den. Särskilt vilka filer den har jobbat med, vilka typer av filer den har, vilka URL som är publicerade som jag kan streama och så vidare. Och de här URL:erna är ganska enkla. Alltså det, när de väl är på plats så tar jag en sån här URL. Jag går till exempel Dash. Det var fel. Nu ska vi se, går vi tillbaka till den här. Copy. Gå till Dash. Och sen vill jag då ha en... Sen där det funkar. Jag måste tala om för dem vilken paketering jag ska ha. Tar en annan så länge som är färdig. Men jag går hit. Jag kan ta Microsofts demovideo här. Jag ska prata om den här paketeringen alldeles strax. Vi laddar den här videon. Och sen kör den igång då. Så vad som händer nu är att den använder Media Services endpointen. Och sen så har den ett manifest som är paketeringen som talar om vilket format den vill ha. Så den automatiskt så kodar den om den här videon nu utifrån vad du egentligen behöver. Och den är, vi ska kolla på en player sen som är ännu smartare som väljer format åt det också. Nu har jag valt format automatiskt här. Och det här är det som då börjar bli dyrt. För att det här kan ju göra med egentligen att stoppa den här filmen i en IIS och bara slå på smooth streaming så kommer det att fungera. Men för att få det här att funka med riktigt bra streaming på det här sättet så behöver jag en streaming endpoint i media services. Och den här streaming endpointen, den kostar pengar. En sån här streaming endpoint kostar strax över 1000 SEK per månad att ha igång. Så glöm inte att stänga av den, det vill säga, om ni sitter och labbar med det här. För 1000 kronor i månaden så får du en streaming endpoint som streamar 200 megabit i sekunden. Ganska bra. Det är inte särskilt dyrt. Men det finns ingen mindre skalning än det här. Så det är svårt att sitta och labba med. Drar man igång den här någon dag eller två så är det okej. Okay, men har igång den här tiden blir inte så bra. Så då, nu har jag en streaming endpoint. Och det som händer med Dashplayer nu det är att den helt enkelt går till min streaming endpoint. Och nu är det Microsofts egna då. Talar om att den ska gå mot manifestet och hämta just det här formatet MPD Time CSF som är Dash-formatet då för Dash-spelare. Och det här behöver man inte göra någonting för. Det bara fungerar i det här. Däremot så kanske man måste encoda det här då. Jo, en sak till. Så de här videorna, de sparas i min storage. Så jag kommer åt dem. Om jag skulle vilja komma åt mina videos på något annat sätt eller ladda upp dem på något annat sätt så kan jag gå direkt till mitt storage account. Gå till mina blobs. Och sen de som heter asset här är såna storage accounts. Så här finns det. Det här är en streamingpaketering då för olika streamingar. Och ser man, det är den automatiskt då paketerat olika bitrates, olika typer av format, olika typer av grejer. Så att det ligger redan i min storage på den här platsen. Och det som är fint är att storage kostar ju pengar. Men om du gör det här via media services så får du en ganska kraftig rabatt. Storage är gratis av media. Det är först när du streamar och använder den som du betalar för storagen här. Hur de har löst det behind the covers vet jag inte. Men bara encoda, skicka upp dem, det funkar alldeles utmärkt. Så det är vanlig storage. För att ladda upp den där egentligen då, så är det ju ett enkelt kommando. Man använder sig av en blob storage, utan fasad för blob storage, men den går mot blob storage. Och så sparar jag ner den här. Först skapar en asset som är metadatan i det här. Jag ska prata om locators alldeles strax. Men sen så sparar jag bara filen ner till en blob storage. Pang, här är min asset. Så länge jag gör det och talar om att asseten finns och var den ligger så kommer det här att fungera alldeles utmärkt. Sen jobbar man med något som heter locators i det här. Vi såg kanske att det var några som stod published med URL eller några som inte som var not published. Och här kan jag välja att skapa URL. Så här har jag skapat en URL som har en någonting som heter en upload policy. Vi kan titta på den. Så här skapar då en URL till den här asseten som en upload policy. Som säger att det här är write i en timme. Så på det sättet kan jag också styra lite grann tillgången till min video. Om jag till exempel har copyright och säger att den här videon får jag bara sända i ett år. Då kan jag lägga upp en ny public policy till exempel. Jag har min streaming policy här. Som säger att man får läsa den här i 30 dagar. That's it. Sen kan jag förklart uppdatera den här. Men det gör att jag inte behöver lägga en video någonstans, klumma bort den och sen åka på honom med copyright. Om jag nu har köpt den här av en agency eller vad det nu kan vara. Så locators, assets och files. Det är så man sätter igång med media services. Så lägger man upp en MP4 på det sättet så kan man börja använda den som vilken MP4 som helst. En spelare som kan spela en MP4, det är bara att peka ut URL:en och så kommer den upp. Men om vi vill kunna ha adaptive streaming så måste vi faktiskt koda om det här jobbet så att den fixar det där. Och det har vi ju såklart en sån här handler för. Så här har jag en handler. Här har jag en handler. Som då ska ta emot att en ny video har kommit in. New video. Added. Så att samma sätt här nu, att en webbjobbet ligger och lyssnar på det meddelandet på kön. Videon laddas upp. Vi kan fortfarande titta på videon i sök och allt sånt där, men den är inte färdig för streaming ännu, utan vi måste förbereda den för streaming. Och det gör man först genom att skapa ett så kallat jobb. Namnar den utanför. Så vi har något som heter ett... vi kan ta in den här handlern också. Den är klar. Så. Så vi har någonting som heter ett encoding jobb som vi jobbar med. Och då, hela processmekanismen för media services bygger på tre olika saker. Det ena är något som heter en media processor som gör någonting med media. Det andra är ett jobb som är, jag postar ett jobb till en server och sen tasks där den gör saker och ting i den här. Så vad vi gör är att vi skapar ett jobb helt enkelt. Vi kan titta på hur man gör ett jobb. Behöver ett namn, behöver en processor. Finns lite olika, finns för encoding. Vi ska kan titta på vad den gjorde här nu. Jag skapar en task. Och sen så drar jag igång det här jobbet helt enkelt. Input, output också media. Sen drar jag igång det här jobbet. Och det vi gjorde nu då var den encoding-jobbet. Och säger att vi ska använda något som heter media encoder. Än så länge så använder de öppna strängar för allting. Konfiguration av vilken bitrate du ska ha, konfiguration av vilket jobb du ska köra och så vidare. Det är öppna strängar tyvärr, så det är lite halvjobbigt. Men vi skapar ett jobb för den här asseten med någon form av preset där vi talar om media encoder vi vill göra. Vi kallar den encode streaming. Vi går tillbaka till den där. Vi ska till den där. Sen exekverar det jobbet och det ligger såklart och kör asynkront. Vi väntar på det där egentligen då. Och sen kommer vi göra ett antal grejer för att få till en pathen till det här egentligen då. Och så uppdaterar vi såklart våra metadata i våran dokument-DB så man kan se när det där är klart. Så då kommer vi ha storage av bilder i Blob Storage. Video kommer också ligga där, men vi kommer accessa dem via media services istället för andra URL:er att jobba med egentligen då. Då borde den ligga där nu och lyssna. Då borde den här bygga. Då kör vi igång den här. Ser vi att om vi tittar på den här så ser vi att den hittar en listener för generate thumbnail och den hittar den som heter encode smooth streaming video som den då ska dra igång nu då. Då kan vi ladda upp en video. Det är vart det är någonstans nu. Ja, vi kan ta den här. Det spelar ingen roll. Då kör vi igång den här. Ta en tid att ladda upp den här videon såklart. Vi kommer att se hur i media services då, hur den här jobbs här nu. Finns det ett jobb snart? Alldeles strax borde det vara ett jobb här igång. Där. Så nu video added message tror den igång. Jag upptäckte det där. Den kommer att ligga här nu och har skapat ett jobb i media services. Som nu ligger då och encodar video åt mig och skapar alla de här olika streaming möjligheter de har behöver streama för. Så och i och med att det ligger i media services så behöver jag inte själv fundera på att skala ut. Jag behöver bara fundera på att betala. Det som jag använder här nu är free tier, vilket betyder att det kommer ta en stund innan den drar igång, för jag delar den här med alla andra. Men man kan skapa dedicated som man betalar för och så får egna encoding-servrar och encoda mycket material då, egentligen. Men vi låter den stå och rulla där lite i bakgrunden medan den encodar. Jo, vi kan titta på det här också. För jag har faktiskt tidigare gjort. Det tar en stund dessutom innan den kommer ut på nätet. Alltså, encodingen tar en stund, läggs in och sen så skapar man en URL och sen tar det en stund innan den URL:en blir publicerad också. Det kan ta upp till en timme och få en video på plats egentligen då. Men här har vi en som ligger i den här streaming, min Azure DAM streaming som ligger här. Och då kan man köra igång den här hoppningsvis. Det är bra, ingen ljud. Jag stängde av ljudet. Ja.
Visst var det spännande att vara läckare om man inte...
Det här är min kollega Dimitra, hon kör efter nu 14.30 om machine learning. Så nu har jag fått en URL som jag då kan stoppa in och köra. Och då är det intressant att veta, hur kan jag göra det här även i min applikation egentligen då? Hur får jag till det? Behöver jag göra någonting komplicerat här också? Och det har tidigare varit svårt, särskilt när vi pratar adaptive streaming. Men nu har då Microsoft tagit fram ett ramverk för det som man kan använda sig av, som är Azure Media Player. Och poängen med Azure Media Player är att det är ett JavaScript-bibliotek som du bara kan dra in och bygga en videoplayer som då är adaptive och kan använda, oavsett om det är mobilen, om det är liksom din iPad eller din dator, så tar den fram rätt läsare eller rätt presentation av den här videon. Går mot den här streaming endpointen, förklarar för streaming endpointen exakt vilken container den behöver, vilken bitrate den behöver och streamar tillbaka till dig. Och allt det här gör man med det som jag precis nu har visat, vare sig mer eller mindre. Den här har en fallback-funktionalitet. Så den säger att den försöker först med HTML5. Jag kan tala om också vad den ska göra, men det här är standard. Den provar först med HTML5. Funkar det i den här läsaren? Funkar inte det så kommer den till en fallback, Silverlight. Funkar det med Silverlight, typiskt Internet Explorer. Funkar inte det så gör den en fallback på Flash. Funkar inte det så får användaren en felmeddelande och säga att du har ingen av det som stöds då. Men här, med de här fyra eller tre alternativen så får vi ganska många olika devices som vi kan jobba med. Och sen har vi då stöd för alla operativsystem för den här egentligen. Jag tänkte bara titta på hur man ganska snabbt drar in den där. Ja, den är klar, vad bra. Kan vi stänga ner den här. Så kan vi gå till våran applikation och sen tittar vi på våran vy som är då, vi har den här detaljvyn, den är här. Så här har jag bara förberett en enkel if-sats. Om det är en bild så gör vi en image source, och en video ska vi dra in en video istället. Och då har jag en färdig en liten kodsnutt. Titta på. Så det man behöver göra för att få den här att fungera egentligen, det är tre saker. Man drar in ett skript som kommer ifrån Azure. Man drar in en CSS som kommer från Azure. Och man använder videotaggen där man då får hjälp. Och nu har den en standard stream endpoint där. Men det vi vill göra här är såklart plocka ut vår egen endpoint. Och då vill vi göra så här, URL content. Och sen har vi en model streaming URL. Sådär. Så nu har jag lagt till videospelaren. Så att om jag väljer att titta på en video nu i söket så borde jag alltså få upp den här. Söker på TechDays. Och nu har jag inte genererat några, man kan generera thumbnails med services video. Det har jag inte gjort här. Vi kan klicka på den här videon bara. Får direkt den här media servicen. Och samma video drar igång. Och den här igen då, den använder packagen som ligger i bakgrunden. Media services paketet som ligger i bakgrunden. Och drar upp den här egentligen direkt i spelaren. Och använder rätt spelare för rätt för rätt format egentligen. Väldigt simpelt att dra igång med. Sista grejen som vi ska prata om. För då har jag mina videos. Och en av sakerna som är svåra med videos, det är ju framförallt att veta vem som har eller vad man säger i videon, hur indexerar man videon. Det finns massa andra grejer man vill tänka sig göra, texta videos och sådär. Och Microsoft har ju lagt ner ganska mycket jobb i speech recognition med Cortana bland annat. Och de har ett projekt som heter Mavi som helt enkelt tittar på videos, drar ut vad folk säger i videos, indexerar det på lite olika sätt. Så det gör att den här tjänsten heter Media Intelligence från Microsoft just nu. Så det gör att vi kan då dra ut data från bilden och faktiskt indexera på vad som sägs i videon istället för att bara indexera på vad användaren skriver. Det finns många fördelar med det, förutom att jag slipper skriva keywords. Kan det vara så att jag har gjort ett claim som jag nu inte längre får göra? Säg att jag är ett matföretag som säger att det här är nyttig mat och så har blivit förbjuden att säga det. Och så har jag i någon video, hur hittar jag alla videofilmer där vi säger det på ett bra sätt? Hur ser jag till att jag inte liksom har videos där ute? Så låt oss göra en enkel sån här media intelligence, kan vi se hur den ser ut. Vi stoppar den här. Samma sak här igen. Och här ser vi nu det här med webbjobb och att kunna göra det här väldigt enkelt. Vi vill lägga till en ny jobbig grej med media. Och vad gör vi då? Såklart, vi går till vår messagebus som vi har nere. Vi lägger till en ny handler för att göra det där. Ska se vad vi har den. Där är den. Vi säger att vi lyssnar på det här meddelandet, new video added. Vi vill ha den i vårt namespace kanske. Det brukar bli lite enklare. Så. Vi säger att vi hanterar den här videon. När fort det kommer ett sånt meddelande på kön så kommer jobbet att ta hand om den här såklart. Och sen så skapar vi ett jobb på samma sätt som vi gjorde förut. Skillnaden på det här jobbet... Skillnaden på det här jobbet är vilken processor vi väljer. Förut valde vi processen Media Encoder. Nu väljer vi processen Azure Media Indexer istället. Och då går den in i din video, tittar på den, drar ut allt som har pratats om och skapar helt enkelt, och det är samma sak här, den skapar en jobb, den skapar tasks, den genererar URL:er och allt vad det nu kan vara för att få till det här egentligen då. För att sen kunna söka på det här så finns det lite olika möjligheter. Dels kan man få ut det här i en stor binär SQL-databas som man kan stoppa in och köra SQL-frågor på. Eller så kan man få ut det här i XML eller i något som heter Keywords. Det här är Keywords-filen. Då letar den ut efter Keywords. Så det här är Keywordsen från Dimitras introvideo till hennes presentation. Och den, tyvärr så klarar den bara av engelska, spanska, franska, tyska och Dimitra pratade svenska då. Men Machine upptäckte den, teknik, database och components. Matchar ganska bra en session av machine learning skulle jag vilja säga. Så den hittar de här och sen så ser man också då vad är det för olika typer av confidence den har på att det faktiskt var det här ordet som uttalades egentligen. Det här stoppar vi ju sen såklart in i våran dokumentdatabas. Behöver ju då finnas där. Och då gör vi det med hjälp av de här keywordsen. Då kan vi gå till dokumentdatabasen. Då ska vi se vad den heter. Sådär. Där är den. Ta Explorer, skicka in vårt ID, plockar upp den här. Och här har vi nu då i dokumentdatabasen så har vi då lagt till de här keywordsen i den här. Så vi har tagit ut dem i XML och stoppat in dem i dokument.db, vilket betyder att Azure Search plockar upp den. Och helt plötsligt så har vi indexerat videon, vad som pratas om den i videon. Inte bara vad folk har sagt om videon egentligen då. Bra sätt att kunna hitta de här grejerna på. Lite distans. Jag kör inte igång den här. Den tar väldigt lång tid. Men vi kan... Här är konfigurationen. Det här är de här fyra olika typerna man kan få då. Eller tre typerna. Caption format som man kan fast ta ut som man textar videon i något fint språk. Man kan då generera den här AIB-filen som är en stor SQL-databas som man stoppar in i SQL som tar all information runt det här. Man kan köra Cortana Analytics på. Och sen då keywords-filen som man genererar som man får ut keywords-grejerna som ni såg alldeles nyss. Då. Så det är vad den genererar för oss. Så Så det är media intelligence. Så att vad som finns här i Azure egentligen, det är en mängd med komponenter för att kunna hjälpa oss med vår digital asset media. Vi såg hur vi har storage, document DB, media services som hjälper oss med det mesta runt det här. För att spara, lagra, få rätt format på mitt data egentligen. Vi har också det här med söket och media intelligence som hjälper mig att få ordning på min media så jag kan använda den på lite olika sätt. Vi såg också hur vi hade webbjobb och webbapplikationer och CDN som hjälpte mig att förenkla applikationsutvecklingen egentligen och se att jag kan jobba med media på ett bra sätt där. Och sen så såg vi också den här videospelaren egentligen som då låg ovanför alltihop och som använde streamingen för videon när vi jobbade med det här. Så med de här grejerna så får vi alltså en PaaS-applikation som kan hantera bilder, video med hjälp av API-nycklar, med hjälp av sök, med hjälp av allt möjligt. Och då kan man tro att det var ganska mycket projekt här, ganska mycket, kanske 2000 filer eller något sånt där. Kan man tänka sig att det tog lång tid att göra? Ja, det som tar lång tid att göra är ju att komma på vad man ska göra, inte vad man ska att skriva. Och vad man ska göra behöver man inte tänka så mycket, det är väldigt straightforward. Att sätta ihop hela det här projektet som nu då funkar som någon form av rudimentär damm för hyperscale, det tog mig exakt 2 helger. Så få till lite redundans på det där, få till lite mer features, det går väldigt fort. Och det är för att allting finns där i den här plattformen egentligen. Vill ni veta mer om det här, om de här grejerna, så kommer Microsoft Azure Tour till Stockholm den 18 november. Och då kommer de att, bland annat en av de som jobbar mycket med digital media kommer att vara på den touren och presentera. Om allt annat också, storage och allting som vi har tittat på här idag. Blir man bättre på sök så kan man få bättre sök i digital asset management också. Såklart. Det är den 18 november, är gratis, det är bara att boka och komma. Glöm inte att utvärdera sessionen. Jag heter Patrik Lövendal, där hittar ni allt. Koden kommer att ligga på den här GitHuben. Tack så mycket.